vi har samlat in idag och som kommer in till vår församling via autogiro och kyrkoavgifter och allt, Herre. Att det skulle få komma till välsignelse. Vi ber dig, Herre, att du skulle hjälpa oss så att vi kan få vara med och sprida ditt rikes doft genom det vi har fått att förvalta. I Jesu namn. Amen.
Finns det en gräns för tiden? Finns det en gräns för tiden? Vår tid här på jorden har ju en tydlig gräns, och det har vi blivit alldeles tydligt påmind om alldeles nyss i tacksägelsen. Döden är en tydlig gräns. Men vad gör det med oss att veta att det finns en gräns för vår tid här på jorden? Kanske kan det ge perspektiv. Kan det till och med fördjupa vårt användande av tiden. Ge det mening. Bibeln talar också om en annan sorts gräns. Om en tid då Gud ska döma och då Jesus ska komma tillbaka. Det här med dom framstår nästan alltid för oss som någonting negativt. Något vi vill undvika. Något vi vill dra oss undan. Men det kan också vara dom, precis som vi sjöng alldeles nyss. O Herre, döm oss. Frisäg oss i domen. För domen kan också vara upprättande. Den kan vara befriande. Jag heter ju Daniel, och Daniel betyder Gud är min domare. Ofta när jag berättar det så tänker folk, oj vilket tungt namn. Och det är ju på ett sätt sant. Men det är ju också befriande, eller hur? Därför att det betyder att jag behöver inte döma mig själv. Och inte ens du behöver döma mig, även om det är lätt att göra. Utan det är Gud som är min domare. Så när vi närmar oss domen så gör vi det inte med vem som helst. Vi gör det inte ens med våra egna värderingar och måttstockar. Vi gör det med en kärleksfull Gud. Och då kan vi verkligen stämma in i sången. O Herre, döm oss, frisäg oss i domen. Idag är texten från Apostlagärningarna hämtad från det 17 kapitlet. Det är en del av Paulus tal på Areopagen. Paulus är liksom mitt i händelsernas centrum. Han har fått komma till liksom där det hände. Där den tidens debatt som stod som hårdast och hetast. Och där är han nu. Och han har gått omkring och sett sig omkring. Och när han gör det i staden så upptäcker han att det finns mycket att reagera på. Han ser alla möjliga konstiga saker. Och han ser mycket av det som han själv bara ryggar tillbaka inför. Men han väljer att se också det positiva. Det där goda. Så när han kommer till Areopagen och har sett altare åt alla möjliga avgudar, åt alla möjliga konstiga fruktbarhetsriter, mitt i allt detta, så ser han också någonting annat. Han ser ett altare som är tillägnat en okänd gud. Det är precis som att atenarna, för att liksom verkligen köra ett kryss två, för att verkligen helgardera sig, så tänker man, vi har visserligen hundratals gudar här och altare till höger och vänster. Men ifall vi har missat någon, då kör vi med det här extra altaret också. Och så sätter de upp det som en extra försäkring. Ni vet, ni som har hemförsäkring, villaförsäkring, reseförsäkring, barnförsäkring, eldförsäkring, fritidsförsäkring, livförsäkring. Och ändå känner att jag kanske borde ha en försäkring till. Där sätter de upp det där altaret åt en okänd gud. Och det där väljer Paulus att ta fasta på. Han säger, den där, det som ni anar någonstans, att det finns något mer än allt det vi försöker tillbe. Det finns någonting annat som är någonting annat än allt det vi försöker tillbe. Där, det är den guden jag förkunnar om. Och sen står det så här i Apostlagärningarna 17, verserna 30-34. Paulus säger, en lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten. Men nu ålägger han människorna alla och överallt att omvända sig. Till han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet. Genom en man som han i förväg har bestämt här till. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från det döda. När Paulus nämnde uppståndelsen från det döda var det några som gjorde sig lustiga. Men andra sa, vi vill höra dig tala mer om detta en annan gång. Därmed lämnade han de församlade. Det var dock några som slöt sig till honom och kom till tro. Och bland dem Dionysius som var medlem av Areopagen och en kvinna vid namn Damaris och några till. En lång tid har Gud haft överseende. En lång tid så har det hänt många olika saker. Men nu så har Jesus kommit för att utmana dem att göra någonting nytt. Att omvända sig. Ibland kan det vara bra att gå tillbaka liksom och se vad innebär det att omvända sig. Det är sådana ord som är viktigt, men samtidigt är det så lätt att vi tappar bort vad det betyder. Det är sådana grundläggande ord, men det har en riktning. Ordet är metanoia, och det handlar om att vända sig från någonting till någonting. Och jag vet att i mitt eget liv så är det oftast att vända sig härifrån till mina egna misslyckanden och besvikelser, till kortakommanden och dömanden. Till att lyfta blicken och se Guds förlåtande ansikte. Det kan ibland vara så konkret om man vänder sig bort från den här vägen man är på väg att gå just nu till någonting helt annat och byta riktning. Kanske är det därför som man älskar att i många olika möten få beskriva hur allting var svart och nu har blivit ljust. Men jag tror att den vanligaste omvändelsen som du och jag behöver göra, det är härifrån, från våra egna misslyckanden och brister till vad Gud vill göra genom förlåtelsen med oss. Ett annat sånt där ord som jag tror är väldigt vanligt och som vi använder kanske och tror ofta att vi vet, det är ordet synd. Det är också en synd som många ryggar inför, för det känns så definitivt och så dömande. Men ordet synd, hamartia, det betyder att missa målet. Det är ett ord som du skulle kunna använda när du spänner bågen och siktar på någonting, sikta på fotbollsmålet och så tar du i allt vad du kan och så missar du målet. Det var synd. Eller hur? Men det är också synd i bemärkelsen att missa målet med vad Gud har tänkt med oss. Alltså Gud har en tanke som är större än vi kanske förstår. Gud har önskningar, en längtan efter att vi ska följa honom. Och han har också en längtan efter att vi ska ta honom som förebild. Och ibland när vi inte gör det, eller när vi till och med gör motsatsen, då syndar vi, då missar vi nämligen målet med vad Gud har tänkt med vårt liv. Och det är det någonstans som Paulus där och nu ställer sig mitt bland alla dessa tempel och avgudar och altaren och säger, här behöver ni vända er bort från allt detta till vad ni själva har konstruerat, till vad Gud redan har gjort. Så vad är det då? Jo, några tycker ju att det är lustigt att han pratar om uppståndelsen. Några gör sig till och med roliga på hans bekostnad. Men hos några så väcker det någonting. Det väcker en längtan och de väljer att följa och lyssna mer. Några hånar och ifrågasätter. Jag funderar på vad vi ska likna detta med idag. Jag funderar på vad Paulus skulle sagt till oss när han ser hur vi lever och har det. Och jag tänker att kanske att det är lite som att spela Monopol. Hur många här inne har spelat Monopol? Inte fler. Nej. Det här är ett fantastiskt spel. Det är ett spel som avslöjar våra innersta väsen. Det är ett spel som berättar mer om dig själv för dina vänner än du kanske vill. Det är ett spel som handlar om att bygga upp och riva ner. Monopol handlar om att få monopol, det vill säga äga allt. Och vem vill inte göra det? Eller hur? Monopol, det spelar man tillsammans. Det går inte att spela det själv. Man gör det alltid i relation till andra. Det finns regler. Några bryr sig om dem, andra inte. Det finns mycket pengar. Det finns alla möjliga olika valörer. Och de här är viktiga. För med de här pengarna kan man köpa allt det man behöver i Monopol. Man börjar spelet med att man delar ut och ger åt alla, inte efter vart och ens behov utan efter reglernas behov. Man går runt på spelplanen och det finns olika symboler för vad man vill ha för någonting i sina liv. Man kan välja en hatt, man kan välja en fingerborg, man kan välja ett strykjärn eller så kan man välja det enda rätta, det vill säga bilen. Och så går man runt och så upplever man och så spelar man. Och det som är så spännande när man gör det här är att man tar pengar från varandra. Man får pengar från banken. Man blir av med pengar från banken. Precis som i verkligheten, eller hur? Man kan bygga hus precis som i verkligheten, och sköter man sina kort rätt så kan man bygga hotell. Då är det riktigt bra. Och så kan man ta och portionera ut detta. Ibland så händer det någonting, man får chans, säger man, och det är inte den där roliga chansen man fick när man var liten på en vacker flicka. Utan det är en chans som kan betyda att man kan bli av med väldigt mycket eller man kan få någonting. Och när man spelar Monopol, då händer det någonting. När man spelar Monopol i min familj, då händer det väldigt mycket. Jag vet inte om man kan se det rent fysiskt, men det finns många vinnarskallar i min familj och det brukar bli väldigt, väldigt tydligt. Man kan se snälla, vänliga släktingar som bryr sig om sina barn över allting annat vägra att ta emot betalningen, för det fattas faktiskt 50 kronor. Och hur skulle världen se ut då? Om du tror att du bara kan bli av med 50 kronor när du står på Hornsgatan och det är mig du ska betala. Man kan se barn som förhandlar med sina föräldrar mer intensivt än det handlar om lördagsgodis. Och man kan se hur farfar stoppar konstiga pengar vid sidan om. Man kan se hur vuxna män räknar fel till 12 och hamnar på 11 och stannar kvar där väldigt belåtna och hoppas att ingen ska se dem. Det händer någonting när vi spelar Monopol, särskilt om vi är vinnarskallar. Och det tror jag det finns gott om här inne. Och sen så händer det någonting. Hur länge man än spelar, hur bra man än är. Och ibland händer det här att det är någon som ganska snart får nästan allting. Men så har man någon stackare där som har kvar någon extra gata. Det brukar ofta vara Västerlånggatan. Och så låter man dem leva lite så man själv kan få ännu mer pengar hela tiden. Hela tiden, hela tiden. Och sen så någonstans till slut så säger de, nu måste vi ge upp. Nu är det slut. Antingen har tiden tagit slut eller så finns det ingen mer som vill spela med dig. Är ni med mig? Några av er nickar instämmande. Och då händer det någonting. Oavsett hur bra du är, oavsett vilken symbol du har valt för ditt spel, allt ska tillbaka i lådan. Oavsett hur många hus du har, oavsett hur många hotell du har köpt, allt ska tillbaka i lådan. Oavsett hur mycket pengar du har, oavsett hur mycket chanser du har fått, till slut så ska allt tillbaka i lådan. Och när du sätter på locket på spelet så lämnar du allt det kvar utom relationerna. För det spelar faktiskt roll, jag märkte det själv och har märkt det om och om igen, att man var så där hård mot sin egen dotter och inte lät dem bli av med 50 kronor. Eller hur? Och det är så bra att det finns personer, särskilt i vår familj där vi har en Anna som överslätande kan säga att det går bra, du behöver inte betala den här gången. Medan det bara vänder sig om mig i hela mitt väsen att det, så kan man inte göra. Är ni med mig? Men om man har förstått det, då har man förstått något viktigt. För när allt åker tillbaka till lådan så är det fortfarande så att relationerna, de tar man ju med sig därifrån. Eller hur? Det är det enda du tar med dig från Monopol. Och det jag hör Paulus säga här är att ni kan ge er hän, ni kan göra allt det där, ni kan bygga hus, ni kan göra saker, ni kan bygga hotell, ni kan bygga, ni kan ta, ni kan göra allting. Men allt det här kommer en dag att vara slut. Så då handlar det om att bygga på rätt sätt. Jesus uttrycker det så här i Johannes 6 och 27. Arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge er. Ty på honom har fadern Gud själv satt sitt sigill. Alltså, det här händer alldeles när Jesus precis har förvandlat massa bröd och låtit alla bli mätta. Och så går det en liten stund och efter det så börjar folk fråga, vad kan du göra för tecken för att vi ska tro att du är den du säger? Han har precis mättat tusentals människor. Det går en liten stund och helt plötsligt har de helt plötsligt glömt allting. Och så vill de ha tecken igen. Jesus säger till dem, ni följer inte mig för att ni har förstått vem jag är, utan för att ni åt brödet och blev mätta. Och så säger han till dem igen, arbeta inte för en föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge er. Ty på honom och fadern Gud själv satt sitt sigill. Alltså ibland så lever vi våra liv som att det inte fanns något slut. Ibland spelar vi monopol som att det aldrig skulle ta slut. Eller det enda som är viktigt är det som sker mitt i spelet. Men då behöver vi påminna oss om att det här livet, det har ett slut. Bibeln är tydlig med det. Du är inte utlämnad åt dig själv eller dina egna värderingar. Du kommer bli dömd av en kärleksfull Gud som vill det absolut bästa för dig. Vi får sjunga, döm oss Herre, frisäg oss i domen. För det är ett gott hopp vi har. Men jag tror vi behöver påminna oss om att det vi ser runt omkring oss, de här sakerna som vi älskar och älskar att skaffa oss, allt det här vi vill och allt det vi gör, det kan vara gott och vi ska använda oss av det goda. Men det kan inte vara allt. Och det kan inte vara målet. Det finns ett annat dike i detta också. Och jag tror det är värt att behöva säga det. Det andra diket är att allting ska ändå ta slut en dag. Så vi kan göra vad som helst. Ingenting spelar någon roll. Det riket finns med. Det är så gammalt så det finns med i Bibeln också. Man ser det andra gången när Paulus skriver till församlingen i Korinth till exempel. Där man beter sig på ett sådant sätt man tänker att allt det här ska snart försvinna. Nu är det snart himlen som gäller. Vi kan göra vad som helst. Men vi är satta som förvaltare på den här jorden. Av de gåvor och tillgångar vi har. Men också av allt det som är vår skapelse. Och att följa Jesus, det handlar inte om att fatta ett beslut en gång. Utan det handlar om att följa Jesus varje ny dag. Det handlar om att se på vår värld och se och tänka, hur kan jag följa Jesus här? Vad skulle han ha gjort? Hur kan jag sträcka ut min hand? Hur kan jag välja det som ger ett evigt värde här? Det säger inte att vi ska söka allt det goda. Vi får söka allt det goda. Både i den här världen. Men vi får aldrig någonsin tappa perspektivet. Vi får aldrig någonsin tro att detta vi ser med våra egna ögon är allt. Gud har så mycket mer att ge. Och om vi vågar se det, då tror jag att allting faller på plats. Då får det rätt perspektiv. När vi är här på jorden så kan vi bygga relationer som håller. Vi kan få del av evigheten redan här och nu. Och den har inget slut. Vi kan satsa på att behålla och kämpa för det som har ett evigt värde. Och om vi kommer ihåg det när vi spelar Monopol, så spelar vi på ett annat sätt. Därför är vår utmaning att inte fastna i det ena diket där vi bara vill ha allt och vi vill ha det nu. Eller det andra diket när vi inte bryr oss om någonting, hur vi beter oss just nu, för att det enda vi har fokus på är himlen och det andra spelar ingen roll. Jesus utmanar oss att leva här och nu. Och Jesus utmanar oss att göra det fullt ut. Annars finns det en stor risk att vi missar målet. Och det är ju synd. Amen.